Bara bara bara.
Språkpodden.
Hej och välkomna till Språkkonsulternas poddradio. Podden som utvecklar och fördjupar språkliga tankar, frågor och problem på ett enkelt sätt. Här fokuserar vi på hur språket funkar i praktiken. Det här är språkpodd nummer 2 i ordningen och den ska handla om termer och termarbete. Och vi ska reda ut vad en term är och varför det är viktigt att alla inom ett fackområde är överens om vad en term betyder. Dagens huvudperson är Erik Svensson som ska berätta om termer för oss. Och jag som ställer frågorna heter Anki Mattsson. Välkommen Erik.
Tack så mycket.
Jag går lite pang på här nu då, Erik. Och frågar, vad är en term?
Ja, alltså en term det är ett ord som är specifikt inom ett visst fackområde och som har en väldefinierad betydelse. Och det kan vara enstaka ord, kanske målsägare eller gäldenär. Men det kan också vara flerordsfraser som responsiv design och olaga intrång. Och termer är nödvändiga för att fackexperter ska kunna tala effektivt med varandra.
Mm. Jag förstår, men det låter ju lite grann som att alla ord skulle kunna vara termer. För vi tycker ju att de har specifika betydelser. Jag menar pudel och gata eller smartphone till exempel. Är de termer?
Nej, det, i allmänspråket så är de inte det. För att de är inte så väldefinierade som vi vill tro, utan de är ganska luddiga i kanten. Men inom ett fackområde, visst, där skulle de kunna vara det. Som för en hunduppfödare kanske pudel har en väldigt specifik betydelse, medan det i allmänspråket kan vara, ja, men det är lite luddigare vad det egentligen är.
Mm. Ja, okej. Om man inte har koll på sina termer, vad kan hända då? Har du något exempel på hur det kan bli något missförstånd? Du har ju till exempel jobbat mycket med bank.
Ja, det kan... Ja, men det kan vara förstås jättemånga saker som kan gå fel, men om man inte är så insatt i ett område så det kan vara väldigt lätt att blanda ihop orden som borgenär och borgensman. Det är två ord som kan låta väldigt lika, men de har väldigt olika betydelse. Och för en fackman som kan skillnaden på dem, då är det ju självklart jättelätt, men för gemene man kanske inte är lika lätt.
Mm. Men du, vad betyder de då?
Ja, en borgenär, ett annat ord för det är fordringsägare, och det kan vara den som, om man har lånat ut pengar till någon, då är den personen en borgenär.
Banken?
Ja, till exempel. Ja. Ja. Och sen en borgensman, det är en person som går i borgen för en annan, vilket innebär att om du kanske lånar pengar, då kan jag lova att ifall du inte kan betala tillbaka de pengarna till banken så kan jag ta på mig ansvaret och betala tillbaka i det fallet.
Det kan ju vara väldigt olyckligt att blanda ihop de två rollerna.
Ja, men precis. Man vill inte stå där med en betalningsskyldighet.
Mm. Det är ju ord som, ja, det är lätt att blanda ihop dem om man är gemene man eller om man är lekman då, eller inte expert.
Mm.
Men för experterna så är de busenkla, för de vet precis vad det handlar om.
Ja, något som kan vara väldigt svårt, det är när ett ord betyder en sak i allmänspråket och sen en helt annan sak i ett eller flera fackområden. Och då kan man ta ordet förening som exempel. Det kan betyda en ekonomisk förening som man är medlem i. Men det kan också vara en kemisk förening inom naturvetenskapen. Och det är också en sån sak som det kan bli missförstånd.
Mm. Just det. Inom juridiken då, jag jobbar mycket med juridiskt språk, så kan ju en term betyder lite olika saker inom olika discipliner inom juridiken. Ja, men som inom civilrätt eller straffrätt och sådär. Både en person och ett mål kan ju till exempel bli avvisad beroende på omständigheterna eller vilken disciplin som det handlar om. Personer kan bli avvisade ur landet och målet kan bli avvisat från domstolen utan åtgärd. De betyder olika saker, men de kan låta förvirrande för någon som inte är så insatt då. Hur funkar det i praktiken då, Erik? Jag vet att du var på Scania ett tag och jobbade lite med deras termer.
Ja, det var jättespännande. Det var verkligen kul att jobba där och se hur de arbetade med termer, eller terminologi som det på fackspråk heter. Och de har arbetat väldigt länge med terminologi och är faktiskt väldigt framgångsrika. Och en viktig anledning till det här är att de arbetar långsiktigt. Och för att skapa hållbara termer så arbetar de ständigt och kontinuerligt med att utveckla sin termdatabas. Och de har faktiskt 5 heltidsanställda terminologer, vilket är en person som jobbar med terminologi helt enkelt, som bara arbetar med att standardisera termerna. Och eftersom Scania är ett internationellt företag som jobbar på många marknader, så arbetar de på drygt 20 språk.
Oj, 20 språk, okej. Hur går det till då när de tar fram en term på 20 språk?
Ja, det kan vara så här att om de tar fram en ny produkt eller en komponent i en produkt, så är det terminologens uppgift att i samarbete med sakkunniga, oftast är det en civilingenjör eller något sådär, att ge den ett namn, alltså själva termen som den ska kallas, som ja, själva termen. Och sen ska de också ta fram en definition till termen. Och därefter ser de till att termen översätts till de olika språken. Och det gör att termen blir konsekvent på alla språken, vilket i sin tur innebär att ingenjörerna och översättarna enklare och snabbare kan arbeta och få ett bättre resultat helt enkelt. Och när man standardiserar termer på det här sättet så leder det i förlängningen till att mekanikerna på verkstäderna runt om i landet har lättare att förstå manualerna och att de inte behöver slösa tid på att tolka dem och försöka förstå vad de menar.
Mm. Ja, jag förstår att det naturligtvis är lättare att jobba om man har en bra manual till exempel. Men det måste ju ta evigheter att ta fram en enda liten term på det här sättet.
Ja, det kan vara rätt mycket arbete, men det faktiskt är värt det. Det lönar sig i längden. Det är klart, det kostar ju en slant att ha 5 stycken terminologer heltidsanställda. Och det kostar att ta ingenjörens tid i anspråk och att anlita någon att översätta termerna. Men när man hör hur mycket pengar som Scania beräknar att de sparar på det här, så ja, siffrorna är ganska magiska.
Ja, då vill jag ha siffror. Ja. Jag vill veta det här magiska.
Jag kan tänka mig det. Jo, men de räknar att arbetet ungefär kostar dem 6,5 miljoner kronor varje år. Mm. Och då är det främst i form av arbetstid för terminologerna, civilingenjörerna och översättarna. Men de räknar att de sparar 216,3 miljoner kronor om året. Och bland annat så innebär det att 60 miljoner av de här, det är vad deras kunder sparar i arbetstid. Och det är ju väldigt mycket pengar. Och det är inte bara så att terminologerna sparar pengar, utan deras arbete höjer kvaliteten på texterna som man skriver. Vilket i sig, det är ju en konkurrensfördel. Och eftersom det ger trovärdighet, och om jag har en manual som är lättare att förstå än mina konkurrenter, då är kunden mer benägen till att vilja ha den produkten, för att den förstår ju vad som står där, den förstår hur de ska använda produkten och hur den fungerar, och de märker ju att det här är någon som lagt tid på att göra en produkt som jag ska använda.
Mm. Man upplever helt enkelt att en maskin som man begriper sig på, det är en bättre maskin.
Ja, ja, precis.
Man känner sig smart.
Ja. Ja.
Och det vill vi ju, eller hur? Vi vill ju vara smarta.
Ja, det finns inget skönare än att känna sig lite intelligent ibland.
Precis. Så det är själva verket då, så är det terminologerna på Scania som är smarta. På Scania har de jobbat länge med det här med att standardisera sina termer.
Mm.
Hur lång tid tar ett sånt här termarbete eller ett termprojekt i allmänhet? Är de färdiga snart?
Ja, oftast blir man inte riktigt färdig med ett termprojekt, utan termarbete är något som är kontinuerligt. Man tar ju ständigt fram nya produkter och man kommer in på nya marknader med nya språk, så att det behöver hela tiden utvecklas. Och ibland kan man också behöva revidera en term och göra om den helt enkelt, ändra sin rekommendation. Ja, men om jag ska ta ett exempel från min tid på Scania, så de hade länge haft termen regnsensor, och det var en sensor som kände av regn och snö på vindrutan, som automatiskt aktiverade vindrutetorkarna när det behövdes. Och när ingenjörerna då tog fram en ny sensor som kände av regn och snö på vindrutan, men också ljus från mötande trafik, så behövde den ett nytt namn. Och det fanns ett beslut att ordet sensor skulle undvikas i sådana här sammanhang, och att de skulle använda ordet givare istället. Och då fick den nya sensorn namnet regn- och ljusgivare. Och eftersom termerna ska vara konsekventa och sådär, och det ska finnas ett system i det, var de ju tvungna att byta namn på den gamla termen från regnsensor till regngivare.
Du pratar om terminologer här. Jag sitter och funderar lite på vad de liksom tillför i det här arbetet. Och varför kan man inte bara göra en ordlista? Jag tänker på till exempel på regeringskansliet som har tagit fram en ordlista över ord som är svåra att förstå och som man rekommenderar då att myndigheterna inte ska använda. Den heter svarta listan för den som är nyfiken. Är det ett termarbete som de har gjort?
Nej, det är faktiskt två frågor igen. Att svarta listan, det är en lista som innehåller ord som ger ett gammaldags och byråkratiskt intryck som man därför ska undvika. Och de är, men ovanliga gammaldags ord, det händer att vi upplever dem som termer. För att, dels för att vi inte hör dem så ofta, och eftersom de uppträder ofta i ett specifikt sammanhang. Här är det i myndighetstexter. Och därför är det lätt att tolka det som att aha, det här är ett myndighetsord som säkert betyder något speciellt här. Men det behöver det inte vara. Om man tar några gammaldags byråkratiska ord som avnämare, vilket är en användare eller mottagare eller konsument eller kund. Så det ordet det är ju verkligen inte specifikt och väl definierat, utan som du hörde så betyder det jättemånga saker. Eller ordet tillställa, vilket kan betyda lämna, ge och skicka till. Och det är ju samma sak där, att det här är ju väldigt luddiga ord egentligen, de är inte alls väl definierade.
Nej, motsatsen till termen.
Ja, det kan man faktiskt säga.
Ja,
men din andra fråga där, det var ju vad tillför terminologen? Och terminologer har en väldigt specifik kompetens. De ska göra ett arbete som är så konsekvent och kan åldras och utvecklas med tiden. Och sen att en huvudfråga inom termarbetet, det är att avgränsa termerna tillräckligt. Och det kan vara ganska svårt, det är faktiskt svårare än man tror. Att man ska inte definiera termen för snävt så att man utesluter saker som egentligen är en del av termen. Men man ska inte definiera det för brett heller så att det är för mycket som inkluderas.
Mm. Kan du ge ett exempel på hur man definierar?
Ja, ett klassiskt exempel inom terminologin som ofta dyker upp, det är ordet träd. Om man ska börja med en för bred definition. Säg att man skulle definiera ordet träd så här. Vedväxt som är högvuxen och har genomgående huvudstam. Det räcker inte. För det stämmer även in på vissa klätterväxter. Till exempel lianer. De är faktiskt också det här. Ja. Och då måste man kanske lägga till kännetecknet icke-klättrande också för att utesluta klätterväxter. Och då kanske det blir vedväxt som är högvuxen och icke-klättrande och som har genomgående huvudstam istället.
Mm.
Men det kan vara också åt andra hållet, att man har en för snäv definition. Om man kanske skulle definiera på det här viset. Bladväxt som är högvuxen och icke-klättrande och som har genomgående huvudstam. Då missar man ju till exempel barrträd.
Mm.
Så att det kan vara ganska svårt det där med att hitta vad som är tillräckligt för att begränsa en term, men inte för mycket för att stänga ut det, för många saker helt enkelt.
Mm. Ja, det är ju tydligt att det behövs flera kompetenser när man gör det här definitionsarbetet.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, det här med termarbete förstår jag är både långsiktigt och komplext. Hur går man vidare då när man har kommit en bit på väg? Hur förankrar man termerna i verksamheten? Hur får man dem liksom att slå rot för att fortsätta på din träd? Den inslagna trädvägen här.
Jo, men ja, man kan säga att arbetet måste ske i flera steg och som hela tiden måste upprepas för varje term. Man måste se till att arbetet hela tiden sker i dialog med de som jobbar där. Att alla är med på varför att det är viktigt att standardisera termerna och att alla tycker det. För att annars kommer ingen använda dem sen när man väl har gjort själva arbetet. Sen måste man ju dokumentera termerna, till exempel i en språklig profil. Man kan säga att det är som en grafisk profil för språket, alltså som berättar lite hur vi på det här företaget till exempel vill låta och hur vi vill uttrycka oss.
Mm.
Och sen så ska ju termerna måste ju vara lättillgängliga i den dagliga verksamheten också. Och då kan man ju kombinera den språkliga profilen med kanske något tekniskt hjälpmedel som en plugin i Word eller en digital ordlista av något slag. Och dessutom är det ju självklart viktigt att hela tiden hålla det här aktuellt. Att ständigt påminna om termerna. Att, ja, kan på möten, på intranätet, i personaltidningen och sådär.
Ja, jättespännande. Nu vet vi lite mer om varför termer är viktigt och svårt, har jag dragit slutsatsen att det faktiskt är. Det är inte bara att göra en ordlista. Och att det viktigaste kanske av allt då, då det är att få alla med på tåget och att jobba systematiskt och långsiktigt.
Mm.
Tack snälla Erik.
Ja, men tack själv.
Ja, det var den här språkpodden. Om du vill läsa mer om termer så kan du läsa Eriks språkbrev på språkkonsulterna.se under tips och tävling. Där finns det också länkar till våra produktblad och lite annat smått och gott. Hör gärna av dig till oss. Och med det tackar jag för oss. Språkpodden hör igen den 15 september. Men innan dess, redan den sista augusti, så kommer språkquizet. Hittar du på samma ställe som språkbrevet, gå in där och kryssa i alla rätt så kan du vinna en bok. Och så vill jag passa på att berätta om våran kampanj. Om du beställer teknik eller terminologitjänster mellan den 15 augusti och den 15 september så skänker vi 10% av intäkterna till vår förskola i Burkina Faso. Både förskolan och kampanjen kan du läsa mer om på språkkonsulterna.se. Vi hörs om en månad.